Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men när vi kom till Kina så kom vi till Peking först då.
Det är augusti 2006. Maud och Janne Björklund har precis landat i Kina. Det är en otroligt stor flygplats. Och det är en sån där värme som bara slår emot dem när de kliver ur planet. De är i Peking ett tag. Gör olika turistgrejer. Himmelska fridens torg, kinesiska muren och de träffar sin guide. De flyger vidare till staden Changsha i Hunan-provinsen.
Men efter någon dag så en morgon igen då så satte vi oss i en minibuss.
De tittar ut genom fönstren, spända. De har väntat väldigt länge. Maud har på sig en vit blus. Janne svettas. Här ska de för första gången träffa flickan som de ska adoptera. Maud och Janne har träffats på jobbet och blivit kära. Men efter flera missfall och flera försök att få barn via IVF så har de kommit fram till att de ska adoptera. De läser på så mycket det bara går om olika länder. Långa utredningar om minsta lilla detalj i deras liv. Det är läkarbesök och ekonomiska redovisningar. De går olika kurser hos Adoptionscentrum. Hämta barnkurser. Hur man tar hand om ett barnkurser. Och efter ett tag så får de ett kuvert.
Med massa papper och flera bilder på Elin. Hon var ju så söt den hungen. Så otroligt söt. Så kunde vi läsa i papper på om hur hon hade hittats. Läsa en papper om hur hon mådde, hur liksom hennes medicinska status var, hur hon liksom fungerade på barnhemmet där hon bodde.
Nu är de där, i Kina, på väg till barnhemmet för att träffa Elin. Att hon ska heta Elin är bestämt sedan länge.
De kallade henne för, jag tror att jag uttalar rätt när jag säger Chenchen, vilket betyder söt, söt egentligen. Och kallade henne för den mest förtjusande lilla ängeln på barnhemmet.
De kommer fram till ett kontor. Stort hus. Flera våningar. De åker hissen upp till våning 5 och går in i ett rum.
Och så kommer de här barnen in. Elin då med sin barnskötare som håller i henne. Och Elin känns lite orolig för hon. Hon undrar väl lite vad det är som händer. Så när barnskötaren, vi ser ju direkt att det är hon.
Flickan har snaggat hår, ett linne och byxor.
Och sen till slut så var det Maud som fick ta emot henne. Och då hade hon en stor nappflaska under ena armen. Och när Maud fick henne så började hon gråta och liksom peka tillbaka mot barnsköterskan. Så det blev ett väldigt känsloladdat ögonblick.
Du lyssnar på De stulna barnen. En dokumentär baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Det här är berättelsen om hur Sverige blev ledande i världen på att adoptera. Och hur vi som en god gärning ville rädda föräldralösa barn till ett bättre liv. Men frågan är, till vilket pris? Historien om de svenska adoptionerna handlar nämligen också om tvättade identiteter, stulna barn och om att adoptivföräldrars största lycka över att få ett barn blivit någon annans största sorg. Jag som berättar heter Jens Nilsen. Den här historien börjar på 1950-talet. Sverige har klarat sig ur andra världskriget och det går bra för ekonomin. Mycket bra. Under andra världskriget har Sverige tagit hand om finska barn på flykt. Och det har sått ett frö.
Nu har Sverige nått en välfärd.
Det här är journalisten Patrik Lundberg.
Som gjorde att svenska kunde ta hand om sina barn. Men det fanns också par som inte kunde få barn biologiskt.
Nu börjar ett annat krig som kommer leda till att barn från andra länder kommer till Sverige. Men denna gång är det inte från ett grannland. 1950 utbryter Koreakriget.
But no one forgets June 25th, 1950. It was still dark. 4 o'clock on a Sunday morning. South Korean villages awoke to a world suddenly filled with noise and plague. The communists, made bold by months of small-scale raiding across the 38th parallel, had finally launched their undeclared all-out war of conquest.
Koreakriget varar i mer än 3 år. USA är indraget i det. Och på grund av det så föds flera barn vars fäder är amerikanska soldater. Och de här barnen anses inte välkomna i det koreanska samhället.
De har inte det att göra, tycker koreanerna. Så de börjar adopteras bort.
I Korea startar en ny myndighet, Child Placement Service. En myndighet som ska administrera adoptionerna. Den här myndigheten skapar kontakter runt om i världen, bland annat i Sverige. För samtidigt här hemma sjunker födelsetalen.
Och fler intresserar sig. För de här så kallade Koreabarnen.
Många i Sverige börjar nu att engagera sig i adoptioner. Och genom kontakter runt om i världen så växer en folkrörelse sakta fram. Och det här engagemanget tas emot väl bland politiker.
Och i mitten av 60-talet väljer svenska staten att utreda möjligheter för en mer organiserad adoption från andra länder. Och efter den här utredningen så sluter faktiskt Sverige 2 helt världsunika avtal. Ett med ett barnhem i Aten i Grekland och ett med den här adoptionsmyndigheten i Sydkorea, Child Placement Service.
Det här är från Monica Bethius programserie på Sveriges Radio om adoptioner som sänds 1967.
Så här låter Maria. Hon hittades en dag på trappan till ett stort barnhem i Seoul i Korea. Man tror att hon var 6 dagar gammal då. Ingen vet vem hon var, ingen vet vem hennes föräldrar var eller vad hon hette.
Adoptioner uppmärksammas stort i medierna i Sverige.
Men 17 månader gammal och 6 kilo tung kom hon till Sverige en dag i augusti förra året. Som ett av de omkring 250 barn som har adopterats hit ifrån olika u-länder.
Men det är inte helt friktionsfritt i mitten av 60-talet. Det uppstår en stor debatt i tidningarna, där den ena sidan av debatten anser att de här barnen inte passar in i Sverige. Och medan den andra sidan menar tvärtom, att hudfärg och ursprung spelar inte någon roll alls, att Sverige är ett antirasistiskt land. Göteborgstidningen kommenterar debatten 1964 med rubriken gulingar i folkhemmet eller slumbarn i Korea. De som går vinnande ur debatten är de som är för adoptioner. Och adoptioner handlar inte bara om att ta hand om ett föräldralöst barn.
Så att normen som skapas i Sverige är att adoption är någonting positivt. Att adoption till och med kan vara en antirasistisk handling. Att det visar att vem som helst kan bli svensk, oavsett hur det ser ut. Och att människor som adopterar är till och med lite godare. Att de tar ett barn från ett annat land, införlivar det som sitt eget, när det finns så många barn där ute som behöver nya föräldrar. Att det nästan ses som någon sorts bistånd. Så vi i Sverige har en väldigt positiv bild av adoption som fenomen.
Ännu finns det ingen formell process för hur adoptioner till Sverige ska gå till. Men snart kommer adoptionerna till Sverige att organiseras och flera ideella föreningar startas. Den största är Adoptionscentrum, som startas av en kvinna som heter Margareta Ingelstam. Det här är journalisten Josefin Sköld.
Margareta Ingelstam ifrågasätter varför man måste föda sina barn själv när det finns så många barn som saknar föräldrar.
Margareta Ingelstam har en personlig relation till adoption. När hon är 20 år så reser hon till USA. Det är 1957. Hon ska vara barnvakt åt sin kusins äldre dotter. En flicka adopterad från Sydkorea. Hon blir förtjust i flickan. Och nu föds en tanke. Tänk om också hon kunde få adoptera ett barn. När hon kommer hem till Sverige bestämmer hon sig för att försöka. Hon pratar med sin man, men socialbyrån i Täby säger nej. Adoption är bara för ofrivilligt barnlösa. Margareta Ingelstam kan själv få barn, men hon kommer inte ge upp idén på att adoptera.
Och via kontakter så får hon några år senare kontakt med en organisation som kan förmedla en adoption, och hon och hennes man adopterar sitt första barn, en dotter från Sydkorea.
Erfarenheten av den egna adoptionen gör att Margareta Ingelstam några år senare, i slutet av 60-talet, bjuder in till ett möte i deras villa i Bromma i Stockholm.
Det är en förväntansfull stämning i den här villan den här kvällen.
De dukar upp med lättöl och knäckebröd. Placerar stapelbara plaststolar längs med väggarna. De har räknat med att 20 personer ska komma. Men det kommer bra mycket mer folk.
Här är par som längtar efter barn. Som inte kan få egna biologiska barn. Och här är par som vill engagera sig för barn som inte har några föräldrar. Den här rörelsen som växer fram beskriver Margareta Ingelstam som väldigt opolitisk. Det här är någonting som förenar de rödaste vänsterpartister med de blåaste moderater. Barnlösheten har ingen politisk färg, utan de sitter i den här villan tillsammans. Och det är här som Adoptionscentrum ser sitt ljus.
Ett halvår senare, en novemberkväll i ABF-husets största sal, bildas den ideella föreningen Adoptionscentrum.
På eftermiddagen idag bildades därför Adoptionscentrum i Stockholm. Det är en privat organisation som spontant växt fram i och med ett ökat intresse och större förståelse för adoptionsbarn på senare år.
En partipolitiskt och religiöst obunden förening. Och från starten fram tills idag kommer 25 000 barn från 60 olika länder adopteras till Sverige med hjälp av Adoptionscentrum. Den här folkrörelsen anser att adoption inte handlar om politik. Det handlar om en vilja att hjälpa, samtidigt som barnlösa par kan få barn. Men det de inte vet är att adoptionerna till Sverige inom några år kommer att handla om just politik och bli en bricka i den svenska utrikespolitiken. Margareta Ingelstam blir den som initierar adoptionsrörelsen i Sverige. Men föreningen växer och adoptionsfrågan blir en fråga som främst engagerar kvinnor. För det är kvinnor, ofta hemmafruar till män som arbetar på svenska företag utomlands, som engagerar sig.
De här kvinnorna blir så kallade landansvariga som har lokala kontakter och som har kontakter också i Sverige. Det är engagemanget som driver de här kvinnorna. De vill göra gott. De vill se till att föräldralösa barn får föräldrar.
Det är engagerade personer, ofta med nära relationer till människor med makt i Sverige, som driver frågan om adoption. Och nu börjar fler och fler svenskar att adoptera.
De bygger ju faktiskt upp den här rörelsen och verksamheten själva. De ser till att det stiftas lagar både i Sverige och i andra länder för att göra adoptionerna möjliga. De har ju en enorm drivkraft.
På kort tid så sluter Adoptionscentrum avtal med flera länder och hittar svenskar på plats i de olika länderna. De så kallade landansvariga kvinnorna, eller ombuden.
Att de sköter kontakten med barnhem i de här länderna, medan Adoptionscentrums huvudkontor sköter pappersarbetet i Sverige med de blivande adoptivföräldrarna.
Det här är från Monica Buteus programserie på Sveriges Radio igen.
Hennes första 17 månader förflöt på en rismatta i en barnhemssal, i den sortens enformighet som inte främjar någon som helst utveckling. Ända fram till den dag då hon sig själv ovetande adopterades av en svensk familj och placerades i ett fosterhem för att hinna få lite hull och krafter till den långa resan bort till Sverige, eller hem till Sverige, hur man nu väljer att se det. Men intresset tenderar att öka. Allt fler människor börjar tänka som Berit och Åke Lindgren här, själva föräldrar till ett koreabarn.
Och adoption blir så otroligt populärt. I början av 70-talet så älskar ju medierna adoption och visar att de har hämtat ett barn i Korea och de har hämtat ett barn i Colombia och så vidare. Det är en sensation nästan, och flera svenska kändisar visar upp sina barn i tv och i tidningar.
Vi visste att det fanns barn som behövde en mamma och pappa. Och därför tyckte vi att vi helt enkelt skulle göra ett beslut. Och så blev det handling.
Det startas flera adoptionsföreningar i Sverige. Men Adoptionscentrum är den absolut största. Och i början av 70-talet har de etablerat sig på ett flertal platser i världen. Det är fortfarande en opolitisk rörelse, men det hindrar inte att den kommer att utnyttjas i politiska syften. För ett land kommer nämligen snart att sticka ut när det kommer till de svenska adoptionerna. Och det är Chile. Och de svenska adoptionerna från Chile kommer att bli en del av utrikespolitiken och det politiska maktspelet.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär, och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den 11 september 1973 störtar Pinochet i en militärkupp den sittande vänsterregeringen.
Chiles folkvalde president Salvador Allende är död.
Bo Karlström på Sveriges Radio Ekot berättar.
Uppgiften om att Chiles president Salvador Allende begått självmord kom sent igår kväll, samtidigt som det uppgavs att de revolterande militärerna slutgiltigt intog presidentpalatset i Santiago. Genom att militärledningen definitivt ställde sig på högeroppositionens sida i striden mot marxisten Allende så blev situationen ohållbar.
På 70-talet har Pinochet många fiender i världen. Och Sveriges Olof Palme är en av de största. Efter militärkuppen inför Sverige en handelsblockad mot Chile. Och de diplomatiska relationerna mellan länderna är iskalla. Det är nu adoptionerna kommer att få en politisk roll.
Då finns det tjänstemän i Chile och diplomater som kommer på att det kanske trots allt finns en liten väg till diplomatiska relationer med Sverige. Och det är adoptionerna. Om Chile bara kan fortsätta att adoptera barn till Sverige, då kommer kanske Sverige få en bild av att den här diktatorn Pinochet faktiskt är lite godhjärtad också och bryr sig om de fattiga barnen i sitt land och vill att de ska få ett bättre liv i Sverige.
Militärdiktaturens cyniska spel köps av svenskar som vill ha barn och som vill göra gott. Under flera år är den enda kopplingen mellan länderna adoptionerna. Och adoptionerna från Chile blir bara fler och fler. Från ett fåtal till hundratals. Under den här tiden så kommer det 917 barn till Sverige från Chile. Några ett par månader gamla. Andra 4-5 år. Men frågan är vilka barnen som kommer från Chile egentligen är. Adoptionsrörelsen har startat som en folkrörelse med ideella föreningar och ombud från föreningarna är placerade runt om i världen. Men det här har skett utanför myndigheternas kontroll. 1974 har adoptionsrörelsen blivit så stor till Sverige att svenska myndigheter beslutar sig för att starta NIA, Statens nämnd för internationella adoptioner. Adoptionerna måste regleras. Och det behövs mer statlig kontroll. Syftet är att försöka förena de svenska lagarna med lagarna i de länder där adoptionerna görs ifrån.
Och då, precis som nu, så ska ju alla länders inhemska lagar också förhålla sig till varann. Så det lämnar ju öppet för oegentligheter och missförhållanden ganska direkt.
En kvinna som kommer bli viktig för den här berättelsen är Adoptionscentrums ombud i Chile. Hon kallas för Aya.
Hon är svensk, hon är blond och vacker. Och hon är gift med en militär i Chile. Nu så börjar det handla om hundratals barn per år som kommer från Chile till Sverige. Och Adoptionscentrum i Chile har ett ombud som verkar vara väldigt skicklig på sitt yrke.
Hon har anställda socialarbetare som hjälper henne och som är ute på fältet och vet vilka kvinnor som är gravida och vilka barn som kan göras tillgängliga för adoption. Så hon är en spindel i nätet när adoptionerna från Chile till Sverige exploderar.
Lagen i Chile kräver att barn och adoptivföräldrar ska bo på prov tillsammans i Chile i 2 år före ett adoptionsbeslut. För svenska par blir det här praktiskt omöjligt. Men Adoptionscentrums svenska ombud, Aya, hittar en lucka i lagen. Barnavårdsdomstolen kan utse de blivande adoptivföräldrarna till vårdnadshavare och att det på så sätt går att föra barnen till Sverige, där sen adoptionerna kan godkännas av svenska tingsrätter. Så istället för provboende i 2 år kan barnen flygas till Sverige inom loppet av några veckor.
Hon hittar barn som inte har några föräldrar som kan ta hand om dem. Och de är hela och rena. De är ofta väldigt små. De är unga.
Barnen anländer till Sverige med adoptionsakter. Dokument som berättar varför de blivit bortlämnade. Den vanligaste orsaken är att föräldrarna är för fattiga för att behålla sitt barn.
Och bland de familjerna så ska det då enligt adoptionscentrum vara så att alla kan inte ta hand om sina barn. Och vissa tycker att det bästa för mitt barn är att lämna bort dem för adoption. Så kan de kanske växa upp och få ett bättre liv i till exempel Sverige.
En militärdiktatur som vill stärka relationerna med omvärlden genom adoptioner och en svensk kvinna som är gift med en militär som förmedlar barnen. Det dröjer inte länge innan larmet går om att något inte stämmer. I mitten av 70-talet kommer rubriker i chilenska tidningar med allvarliga anklagelser mot adoptionscentrums ombud, Aya.
Det skrivs att den här kvinnan tar barn och adopterar bort dem till Sverige trots att de har föräldrar. Det anklagas om människohandel, om illegala adoptioner, och det görs polisutredningar mot den här kvinnan.
Uppgifterna om stulna barn är okända för allmänheten i Sverige, men adoptionscentrum känner till dem. Och på Sveriges ambassad i Santiago finns ett brev daterat till 1977. Utrikesdepartementet får vid den här tiden veta att ombudet utreds för barnarov och att hon anklagas för att göra sig förmögen på adoptionerna. Men kvinnan nekar.
Kvinnan skriver en massa upprörda brev till Sverige, till adoptionscentrum, och hävdar att allt är lögn. Det finns inga grunder för de här påståendena. Och polisen i Chile kommer fram till att det går inte att åtala den här kvinnan för de här sakerna, så hon kan fortsätta sin verksamhet.
På adoptionscentrums huvudkontor så undrar man vad det är som händer i Chile. I ett internt dokument står att de egentligen inte har en aning om hur den svenska kvinnan hittar de här barnen, utan, och det här är ett citat från dokumentet, vi har bara tackat och tagit emot. Trots att adoptionscentrum inte har en aning om hur Aya får tag i sina barn kommer de att hävda att de har god kontroll, att de har undersökt i den mån de kan, att allt har gått rätt till. Kanske är det brist på information som gör att adoptionerna i Sverige anses vara en god antirasistisk handling. För verkligheten är den motsatta. För att förstå de här oegentligheterna som misstänks ha uppstått i adoptionscentrums verksamhet i Chile så behöver vi ta ett större perspektiv. Merparten av de drygt 2000 barn som kommer till Sverige från Chile mellan åren 1971 och 1992 tillhör minoritetsbefolkningen Mapuche som lever i de mellersta delarna av Chile.
Och de här människorna, precis som många ursprungsbefolkningar eller urfolk i världen, är ju förtryckta. De utsätts för rasism. Om någon kommer och tar ett barn från dem, ja, hur ska de då kunna kräva sin rätt, kunna kräva tillbaka sitt barn? I vissa fall så har polisen till och med varit med, enligt anklagelserna, och stulit barnet. Ska man då anmäla det här till polisen?
Korruptionen är utbredd. Och i flera av fallen så vittnar de här kvinnorna om att de har fött sitt barn på sjukhus. Barnet förs hastigt ut ur rummet och några dagar senare så kommer en läkare och säger att ditt barn har gått bort. Familjerna, men framförallt kvinnorna, blir helt förstörda. De har förlorat sitt barn precis efter förlossningen. Och när de ber att få se kroppen så säger läkarna nej. Era barn kommer att tjäna vetenskapen.
De misstänker såklart inte att någon tar deras barn och skickar dem till Sverige. Och skriver i adoptionsdokumenten att det här barnet hade en familj som var så fattigt att de lämnade bort det.
Det är i slutet av 70-talet och polisutredningarna i Chile läggs ner. Det blir inga rättsliga konsekvenser för Adoptionscentrums ombud i Chile och adoptionerna fortsätter. 10 år senare, 1988, beskriver den svenska statliga tillsynsmyndigheten NIA, som har i uppdrag att granska adoptionerna från svensk sida, att verksamheten i Chile är väl fungerande vad det gäller adoption av chilenska barn till Sverige. Under 1970-talet ökar adoptionerna från Chile till Sverige och i Sverige verkar behovet efter fler barn inte minska. Och vi ska återvända till Chile och det svenska ombudet Aya längre fram i den här podden. För oegentligheterna kommer att fortsätta. Och Chile är inte det enda landet där det finns frågetecken kring adoptionerna under 1970-talet. Adoptionerna till Sverige kan vid den här tiden ske på olika sätt. Det vanligaste är att man blir medlem i en adoptionsförening, såsom Adoptionscentrum, där staten sen godkänner adoptionen. Men det finns också någonting som kallas privata adoptioner. Det betyder att du blir godkänd för adoption av din kommun. Sen kan man flyga till ett land och ta kontakt med en advokat eller ett barnhem som sköter adoptionen. Och på plats får man sitt barn. Sen flyger man hem och här i Sverige är det en svensk tingsrätt som godkänner adoptionen.
Men då finns det också utrymmen för oegentligheter. När svenska par på eget bevåg åker till ett land i tredje världen. De kan bli lurade. De kan också runda lagar och regler i värsta fall.
Rättssäkerheten kring adoptionerna är något som alltså skulle kunna leda till problem. För det reser hundratals svenska par utomlands och adopterar barn på egen hand. Ingen kan kontrollera hur de här barnen har blivit tillgängliga för adoption. 1977 berättar Sveriges Radio Ekot.
I Bangkok i Thailand sitter just nu ett 10-tal svenskar som har betalat omkring 7000 kronor var för att få adoptera ett barn. Men några barn tycks inte svenskarna få med sig. Det rör sig nämligen om olaglig barnhandel. Och den thailändska polisen har arresterat de 4 personer som är inblandade.
Ekot berättar att i thailändsk press har det sedan länge pågått en kampanj mot att rika västerlänningar adopterar barn på illegal väg.
Och nu har alltså myndigheterna ingripit mot barnhandeln. 4 personer har arresterats, anklagade bland annat för kidnappning.
Ekot tar del av den teori som den thailändska polisen har. Att fattiga övertalas eller tvingas sälja sina barn för cirka 1000 kronor. Sen förses barnen med falska dokument och adopteras av svenskar.
Adoptivföräldrarna har fått betala cirka 7000 svenska kronor. Hur många barn som sålts är oklart, men thailändsk polis uppger att det sålts mer än 100 barn per år bara till Sverige.
Trots att det verkar finnas oklarheter och till och med olagligheter som rör adoptionerna till Sverige från andra länder kommer fler och fler barn. När 1970-tal blir 80-tal kommer adoptionsrörelsen gå in i en guldålder. Under de första åren av 1980-talet så förmedlar Adoptionscentrum i snitt 800 barn per år. Och det verkar som att man nu vill komma till rätta med de oegentligheter som det har rapporterats om. För NIA, alltså den statliga myndighet som ska säkerställa adoptionerna, börjar nu att undersöka hur adoptionerna till Sverige kan fungera på ett mer enhetligt sätt.
Tillsynsmyndigheten NIA samlar ju ihop de här vittnesmålen som man får in och de undersökningar man gör är oerhört graverande uppgifter. Och man skickar in det till Socialdepartementet.
NIA, Nämnden för internationella adoptioner, skickar ut en varning till socialdepartementet och regeringen. Varningen går även till ambassaderna runt om i världen. Och det de varnar för är något som har kommit att kallas för kuddadoptioner. I en kuddadoption reser ett svenskt par utomlands med en kudde under tröjan redo.
Och där föräldrarna då helt enkelt checkar in på sjukhuset med en kudde under magen för att simulera en graviditet. Och på sjukhuset överlämnas barnet till de svenska föräldrarna som sen kan gå därifrån registrerade som barnets vårdnadshavare.
Och så ser det ut som att hon har fått det här barnet. De flyger hem till Sverige. Och till svenska myndigheter säger de att vi födde när vi var utomlands. Och enligt den här rapporten från adoptionsmyndigheten så sker detta i flera kontinenter. Bland annat i Östasien och i flera länder i Sydamerika.
Under 80-talet förbjuds den här typen av privata och oreglerade adoptioner i våra grannländer. Men trots den statliga tillsynsmyndighetens varningar så fortsätter Sverige att tillåta dem. Fram tills nu har adopterade barn kommit från Sydkorea, Chile och flera andra länder i det som då kallas för tredje världen. Men när 80-tal blir 90-tal så finns det ett land som kommer att bli ledande när det gäller adoptioner till Sverige. Och det är Kina. För 1979 inför Kina ettbarnspolitiken.
By the middle of the next century, if China's families have an average of 3 children, there will be starvation. However, with 1 child per family, the standard of living doubles.
Staten vill bromsa befolkningstillväxten.
So now there's a desperate effort underway to control the population, to limit families to just 1 child. Chinese officials are using fines, economic incentives and propaganda. Billboards like this one are up all over the country. They have a long way to go.
Ett barns politiken innebär att det inte är tillåtet för par att få fler än ett barn.
Det kinesiska styret anser att kineserna börjar bli för många. Och så här kan det inte fortsätta.
Men det är svårt att lagstifta bort barnafödande och alla följer inte de nya direktiven. Vissa familjer får 2 barn. Vissa familjer får 3 barn. Och vart ska de här barnen ta vägen? Det är också så att Kina är ett patriarkalt samhälle. Alla vill ha en son. För det är sonen som för familjen vidare. Så flickor börjar nu att överges i ganska snabb takt. Och plötsligt hittas flickor övergivna längs vägarna, utanför sjukhus och vid polisstationer.
Och den här mängden av övergivna flickor i Kina leder ju också till att Kina måste öppna barnhem i varje stad.
Men det här kommer ju också att utnyttjas av adoptionsrörelsen.
Till en början adopteras inga barn från Kina. Men det kommer att förändras. 1992 kommer de första barnen från Kina till Sverige. Och 2006 reser Maud och Janne Björklund till Kina för att hämta sin dotter Elin. Vi är tillbaka där vi började programmet. Med Maud, Janne och det adopterade barnet Elin. De är nu på väg från barnhemmet tillbaka till hotellet. Och de har, förutom alla dokument, också fått med sig en lapp. Där det står information på kinesiska om att de har adopterat Elin.
Och när vi gick in i hissen på hotellet, då pekade någon att de ville ut därifrån. När vi kom in på rummet pekade någon att de ville gå ut därifrån. Sen var det lugnt. Då fick jag hålla in ganska länge. Jag vet att jag la mig ner och så låg hon liksom och sov på min mage.
Paret Björklund har på förhand fått information om Elin förmedlad av Adoptionscentrum. Att bebisen har hittats övergiven vid en järnvägsstation. Att det var på Alla hjärtans dag 2005. Och att hon bar en blå jacka och uppskattades vara 2 dagar gammal. Vid hennes sida ligger en nappflaska och ett paket mjölkersättning.
Hon hade hittats av en bonde som hade tagit hand om henne, eller ett par. Stod i det ena. Och det stod också att det här paret blev inte godkända för adoption. Och om det är det här dokumentet eller det andra, men här stod namnet på den byn där den här bonden bodde. Och vi kanske funderade lite grann på att en fattig bonde tar hand om ett upphittat barn. Alltså eller fattig bonde, men en bonde är ju nästan per definition ganska fattig i Kina. Men vi tänkte inte så, ändå så liksom, vi var ju mitt i barnlyckan här.
Maud och Janne har ju vänt sig till Adoptionscentrum, som har den svenska statens godkännande att förmedla adoptioner från Kina. Det här ska vara rättssäkert. När Maud, Janne och Elin kliver på flygplanet tillbaka mot Stockholm den där varma sensommaren 2006 är de övertygade om att allt har gått rätt till.
Sen kom jag ihåg att vi hade en underbar september månad hemma. Jättefint väder. Vi gjorde utflykter och åkte till friluftsområden och allt möjligt tillsammans med Elin. Det var helt fantastiskt. Och vi var ju överlyckliga.
Äntligen är familjen hemma. Och de har fått det barn som de har längtat efter. Drömmen om en familj har blivit besannad. Elin som hittats övergiven bara några dagar gammal kommer nu att få växa upp tryggt. Men stämmer verkligen den historia som de kan läsa sig till i dokumenten som de fått av Adoptionscentrum? I nästa avsnitt. Nu kommer de första internationella lagarna kring adoption och Sverige skriver under. Men har Sverige någon ambition att ta tag i alla misstankar om oegentligheter?
Problemet är ju inte att Haagkonventionen finns. Problemet är ju att man förfalskar papperna. Så att det ser ut som att barnet var övergivet.
Du har hört första avsnittet av De stulna barnen. En serie i 4 delar baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Producent är jag, Jens Nilsen. I redaktionen Thomas Reiner. Exekutiva producenter är Tove Friman Leffler och Simon Moser. Och det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nario.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.